Ja, det där var John Farnham som inleder Sigtuna World Voice idag som vanligt. Du lyssnar på Sigtuna World Voice i webbradiokanalen av egen kraft. Och vi sponsras av Betongfabrikens coworkingkontor. Där vi har studion och där jag som leder programmet som heter Christer Persson sitter just nu. Och idag har vi säsongsavslutning av programmet. Och jag sitter här nu med två starka röster i studion. Den ena är en gammal bekant för mig som ska bli jättespännande att höra vad hon säger. Det är Lotta Fång och hon är uppväxtvuxen i Märsta. Enligt egen utsago den mindre ädla delen av Sigtuna kommun och älskar därför solvarm asfalt och kommunala rosenbuskar.
Det är sant.
Det är sant. Och Lotta och jag hade förmånen att bland annat vara med och starta teaterföreningen Lustrum i Märsta på 80-talet. Sedan har det hänt lite saker för Lotta. Hon är, förutom att hon är utbildad skådespelare, har hon sedermera utbildat sig till förskollärare och till präst. Med sig i studion har hon sin make, KG Hammar, gästprofessor i teologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Men kanske främst känd för allmänheten som ärkebiskop i Svenska kyrkan mellan 1997 och 2006. Och den personen som fick rockikonen Patti Smith till Bokmässan 2016. Varmt välkomna båda två. Ni har idag valt ett ämne för vår lilla diskussion och samtal som är inre frid och yttre fred. Och när jag tänkte först på den lilla snutten så tänker man ju dels tänker man givetvis på de många konflikter och krig som pågår i världen. Men jag tänkte också på själva begreppet inre frid och yttre fred. Kan det ena fungera utan det andra? Eller är de beroende av varandra? Hur resonerar ni kring begreppet?
Det här är ju vårt favoritämne och begrepp. Vi brukar alltid landa i att vi tar och jämför med ord från andra språk. Shalom och salam. Det ena förutsätter det andra. De är i stark symbios, såklart.
Och i svenskan är det ju så att vi har två begrepp för det som de flesta språk har bara ett begrepp för. Så i den bemärkelsen ska de ju inte skiljas åt, men man ska få hjälp att förstå olika dimensioner av det här fredsbegreppet. Och egentligen är det ju så att någon yttre fred får vi inte om inte vi människor har en inre frid. Freden växer liksom inifrån, den går inte att konstruera fram på något slags tekniskt sätt, utan det handlar om människor som är i frid med sig själva och därför kan bidra till att bygga fred runt omkring.
Ja, och även åt andra hållet var min lilla fundering, om man tänker sig konflikter ute i världen, att det kan ju vara väldigt svårt för det lilla barnet någonstans i ett krigshärjat land att få en inre frid när bomber och granater samtidigt slår över byn.
Du har kanske lyssnat på rapporterna från Gaza. Jag hör detta nästan.
Ja, det är ju så pass aktuellt. Så det känns ju som det. Nu är det ju visserligen då en process av vapenstillestånd just nu. Men det är ju ständigt aktuellt och kanske mera
nu. Och det illustrerar ju att fred inte är frånvaro av krig, utan någonting mycket djupare, någonting mycket större. Alltså egentligen handlar ju fred om alla våra relationer. Och det är ett bra exempel att vi får ju aldrig någon fred i Mellanöstern om inte man liksom hittar schyssta, rättvisa relationer på alla plan för alla människor. Och eftersom vi är i den regionen så är det, vi hämtar ju i kyrkan, hämtar vi ju väldigt mycket av vårt fredstänk från profeterna i Gamla testamentet som talade just om shalom, som var det här att leva i harmoni med hela skapelsen och med djuren och växterna och med främmande folk och också inom sig själv och med Gud, med helheten. Det är ju någonting vi lätt glömmer idag där vi liksom tänker att bara vi slipper ha bomber i huvudet eller slipper själva kriget så har vi fred. Men det är att krympa det hela.
Mm. Ja, det, till exempel i området där så är det ju som du nämner att vi är många olika folkslag och där ska ju många religioner också samsas i till exempel Jerusalem. Hur fungerar det och hur ser ni på det?
Vi har ju vänner, vi har ju både judiska vänner och palestinska vänner som delat på framförallt Facebook och skrivit och uttryckt sig på olika sätt. Alla vanliga vill ju fred. Fred mellan länder, fred i relationer. Och man begråter tillsammans att man inte... Att det blir en politik som gör att man faktiskt sätter människorna på undantag. Och då inte minst barnen. Har någon väninna som vittnade om att hennes unga tonåriga pojke inte vågade cykla längre. Och de är judar. Och de kastar glasflaskor på honom. Och varför gör de palestinska ungdomarna det? Det som ringar på vattnet, det föder ondska.
Och då hjälper det ju inte att man har polis och att man har övervåld. Utan då måste man gå tillbaka till rotorsakerna. Varför känner sig unga människor så exkluderade så att de tillgriper våldsamma handlingar? Och då måste man backa ner till just det här med rättvisa livsvillkor. Människor måste känna att de får bli de kan bli. Som visionen är hos någon av profeterna, att var och en ska sitta under sitt vinträd och liksom leva i harmoni och inte vara rädd för någon. Och ingen behöver lära sig att strida längre, för det behövs inte.
Mm. Om vi fortsätter spinna lite på Israel-Palestina, hur ser kyrkans engagemang alltså svenska kyrkans engagemang i området ut just nu?
Ja, alltså svenska kyrkan jobbar ju genom kyrkornas världsråd och lutherska världsförbundet och har liksom ingen egen politik och den handlar ju väldigt mycket om att förverkliga FN-beslut och att internationell rätt ska kunna fungera, och det betyder ju att rotorsaken till konflikten är ju ockupationen. Det gäller att hitta ett sätt där Israel känner sig så tryggt så att de inte behöver ockupera sitt grannfolk. För det säger man ju att det gör man av säkerhetsskäl idag. Men som Lotta säger, att 80% av befolkningar både där och här och över hela världen vill ju leva i fred och har inget behov av att förtrycka någon annan eller rusta sig mot någon annan. Utan det är ju politiker som ofta driver konfliktfrågor av olika skäl. Och det är sorgligt att inte folkets röst kan få mer genomslag.
Många, ja, frågar sig efter en tvåstatslösning. Är det lösningen på det, eller är det en del av det, eller är det någonting man kan tänka sig?
Alltså i teorin är det ju det, men i praktiken så Jag har två gånger vandrat, pilgrimsvandrat över Västbanken från Nazaret till Jerusalem och sett hur de här bosättningarna bara expanderar år från år. Och hur de palestinska byarna får mindre och mindre jord att bruka och hur deras olivträd förstörs och så. Så att det är svårt att tro att det ska kunna bli en livskraftig stat på det ockuperade marken så som det ser ut idag.
Jag förstår. Vi ska fortsätta och spinna vidare på ämnena kring inre frid och yttre fred. Men först tänkte vi spela en liten låt som ni själva har valt. Här är Ebony and Ivory med Paul McCartney och Stevie Wonder.
What we need to survive together.
Ja, där hade vi Ebony and Ivory med Paul McCartney och Stevie Wonder, och den handlar ju bland annat om att tangenterna, de vita och svarta, lever fridfullt bredvid varandra, men vi andra har så svårt att göra det. Under den lilla pausen vi hade i musiken satt vi och funderade på lite om utvecklingen och så. Men jag har aldrig varit i Jerusalem, men det har ni varit flera gånger och även tillsammans. Kan ni berätta lite grann om det?
Två gånger har vi varit tillsammans. Det var viktigt för dig att jag skulle få uppleva Jerusalem framförallt, men vi reste också runt i Israel och Palestina. Och första gången vi kom dit så hade det varit ganska våldsamma attentat i Jerusalem och många sällskapsresor. Vi var faktiskt med på någon sån gruppresa från början, blev inställda, men vi åkte i alla fall. Och vi såg ingenting av det mer än att det var väldigt mycket poliser ute på gatorna när vi kom en sen eftermiddag. Och vi gick upp tidigt morgonen därpå, redan vid 3:30. Vi vaknade av alla bönutrop, det är liksom som en hel symfoni i den där staden. För det, man kan faktiskt inte bara leva bredvid varandra, man liksom klickar i varandra. Precis som tangenterna blir det fler liksom stämmor när man tar och spelar tillsammans. Och vi gick upp till Olivberget. Då var det lite otäckt när vi kom, för det fanns det en sån här vägspärr och det stod unga män med svarta masker, dragna huvor över ansiktet. Vi såg bara ögonen och stora tunga k-pistar så vi fick identifiera oss och tala om vad vi skulle göra. Och då säger jag att vi ska bara se soluppgången gå upp och slå i kupolen. vad heter det nu?
På tempelplatsen.
Tempelplatsen, precis. Ja, och den erfarenheten var att fast det var så oroligt i landet så på de heliga platserna så kunde man samsas fast det var olika religioner, olika trosbärare och utövande av tro som skedde. Och man var hörsam och man flyttade på sig och gav plats för varandra. Vilket var väldigt starkt och fint.
Det inger ju lite hopp i alla fall.
Ja.
Och så var det.
Alltså det här med ebenholts och elfenben, tangenterna. Det gäller ju att samsas om vilken melodi man ska spela. Och det är ju det som är så svårt för olika grupper att spela samma melodi. Men det man kan se då när religiösa grupper möts från olika håll så är deras melodi väldigt samstämt. De känner igen slingorna på något sätt och så. Så det finns någonting hoppfullt i det här med den gemensamma andligheten som gör att man kan både urskilja en tillvarons melodi men också vilja vara med och spela på den och utvidga den och inkludera fler människor i den. Så jag tycker att den här låten, den är otroligt symbolisk just när det gäller fredsfrågan. Hur viktigt det är att vi kan spela samman.
Och jag tänker just här i Sigtuna, så lite på ett annat ställe så finns ju Sigtuna stiftelsen där man har Abrahams barn. Och där man jobbar väldigt mycket med att hitta det som är gemensamt i de här tre abrahamitiska religionerna. Kristendom, islam och judendom. Och man betonar när man arbetar med barnen att här har vi Jesus eller Issa. Det är samma person. Och här har vi ängeln Gabriel eller Jibril. Det är samma ängel. Istället för att betona olikheterna och att man bygger från den gemensamma roten liksom. Och sen så får det förgrena sig och växa, men att man hittar de beröringspunkterna. Det är ett fredsarbete.
Nu kommer jag på ett sidospår där, för på stiftelsen finns det ju ett rum för stillhet, kan man väl kanske säga. Nu kommer inte jag ihåg vad det heter.
Refugiet.
Ja, där man kan, ja, där det är, ja, kallas för något stillhetens rum. Är det någonting som har med de tre religionerna där att göra? Att de har byggt på det på något sätt? Eller?
Nu blir jag lite sådär osäker. För dels finns ju refuget där det pågår retriter. Om det är det som är uttaget i en bergvägg som du tänker på med en stenstod i mitten som inte har några religiösa förtecken.
Så. Nej, jag tänker på det rummet som ligger bredvid restaurangen om man
ja,
säger
det,
där.
Det är faktiskt ett kapell. Det är ett invigt kapell, så det är ett kyrkorum med altare och så. Och det heter Olaus Petri kapellet, precis. Och det finns till exempel en liten Madonna som står där också, Maria. Och det, så som stiftelsen använder det, så är det ju ett öppet rum för stillhet och en mångfald av livsåskådningar, religiösa och icke. Liksom.
Ja. Är vi för rädda för varandra helt enkelt? Om vi pratar om mångfald som du uttrycker det.
Det finns ju ett sånt här talesätt, jag har inte räknat och det har inte du gjort heller, men vi har pratat om det, att Jesus säger 365 gånger i Bibeln, var inte rädda. Alltså en gång för varje dag på ett år. Och det är väl det vi tampas med hela tiden. Att vi är rädda.
Mm. Och det är det som gör att länder rustar sig, det är ju rädsla. Man är rädd att den andra ska komma före, och då så hela tiden rustar man upp för att vara beredd, och det är ju för att hantera sin rädsla. Så att det är ju det första egentligen, att bekämpa rädslan, den egna rädslan, och det handlar ju om den inre friden. Det finns ingen frid i det sinne som där rädsla råder ju. Så att hantera den egna rädslan kan ju också göra att man hjälper andra att bli mindre rädda.
Absolut.
Genom att till exempel inte hela tiden rusta sig och vilja liksom ge tillbaka på något sätt, utan säga till omgivningen, mig behöver ni inte vara rädda för i varje fall. Mm. Jag är helt ofarlig. Jag satsar på icke-våld i alla relationer.
Mm. Och det är väl det som är en av de stora svåra sakerna i Israel, den historia man har med det som hände under andra världskriget och att det är en konstruerad stat, men också att samtalet, debattklimatet är ju alltid att de är stora och starka, men att om man tittar sig i spegeln, det kan ju finnas, tänker på unga tjejer som har anorexi, de ser ju inte den smala tjejen som står där, utan de ser någonting annat. Och vi talar om att samerna ska ha ett eget land och palestinierna ska ha ett eget land. Judarna ska också ha ett eget land. Alltså, det gäller att hitta former där alla får starkt självkänsla. Mm.
För ja, vi har väl alla bara en liten stund på jorden.
Yeah.
Ja, där hade vi Lale och En stund på jorden. Och vi sitter här och diskuterar inre frid och yttre fred. Men vi behöver ju kanske inte bara fred på jorden, utan vi behöver fred med jorden också. Och klimatet ligger er varmt om hjärtat, vad jag förstår.
Ja, vi lever ju i en tid då vi blir mer och mer medvetna om att vi människor håller på att sabba framtiden för mänskligheten på den här planeten. Planeten överlever ju alltid, men vår egen art är ju helt beroende av icke-mänskligt liv och av ekosystemen och allt det som är, utgör planetens människovänliga livsmöjligheter. Och allt det där är så hotat idag därför att vi har de senaste 100 åren valt en livsstil som utnyttjar planeten, som inte förmår, som Lalle sjunger, att glädjas åt vår stund på jorden, utan hela tiden frågar sig hur kan jag utnyttja mer och mer, och utan att fråga efter vad händer med andra livsformer. Så vi måste liksom lära oss att älska inte bara medmänniskor, inte bara oss själva och medmänniskor, utan faktiskt också livet självt, andra arter. Älska ekosystemen, därför att i kärleken ger vi ett egenvärde. Och vi har ju ett nyttovärde i vår värld idag. Vi ser med en blick som frågar, vad nytta har jag av dig? Vad nytta har jag av detta? Hur kan jag utnyttja det och helt så fort och kortsiktigt som möjligt? När den blick vi behöver, den ger värde istället, ger rätt att leva både av människor och djur och hela tillvaron och alla systemen och sådär. Så det är en fredsfråga i djupaste mening det här. Och vi vet ju också att bristande klimaträttvisa går ju ut över de som redan är de fattiga. De som minst har bidragit till klimatkrisen, de drabbas först. Och det är klart att vi får folkvandringar av detta. Och att då samtidigt bygga upp murar mot folk som vår livsstil har tvingat på flykt, blir ju då väldigt mot fred, så att säga. Det blir väldigt kontraproduktivt. Så vi har väldiga utmaningar i vår självbild och i vår livsuppfattning för att välja fredens väg framöver.
Och du, ja, jag hör att du pratar om lite fattigdomen där, och i klimatdelen så har jag en känsla av att också, jag vet inte om du är positiv eller negativ i vad du tror framöver, men när det gäller klimatdelen så kändes det lite grann som att det händer ingenting för de rika och välbesatta själva blir drabbade. Och en del var den amerikanska före detta vicepresidenten
Al Gore.
Att då började det hända något när han tog tag i det. Hur ser du på framtiden? Har du en framtidstro med klimatet, eller är det...
Jag är ju inte optimist, för att om man tittar på utvecklingslinjerna och hur vi har prioriterat sen till exempel Parisavtalet, så går ju allting i fel riktning. Så att det verkar ju som om vi inte har liksom intellektuell kraft tillräckligt att ändra på de prioriteringar vi gör och som är destruktiva. Det måste till någon slags djupare insikt om samhörighet, om detta att vi lever tillsammans och inte var en för sig. Och antingen måste det inträffa en katastrof, men bättre vore ju att man gjorde den här insikten av sig själv. Liksom bara upptäcka att det liv jag lever nu med bara materiella mål, det ger mig inte så mycket min stund på jorden. Jag skulle kunna få otroligt rikare liv om jag tog in många andra i min livssfär och levde i samklang med planetens alla olika livsformer. Så att det är ju en annan slags insikt som kommer av förundran, som den här låten också uttrycker där, det fantastiska att få lov att leva och andas tillsammans med andra. Mm.
Det går ju inte att låta bli att tänka på Greta också och den rörelsen runt henne och vad hon grät i, och alla såg det över hela världen och skrek, eller skrek kanske hon inte gjorde, men hon var så i affekt. I want you to panic, och så kommer en pandemi. Så nog har vi varit med om en katastrof där vi också har sett hur vi faktiskt kan samarbeta över länder. Att när det gällde oss själva så blev det en väldig fart med vaccinet, då tänker jag.
Mm. Alltså, vi skulle ju kunna, det är ju inte det att vi inte skulle kunna, men vi vill inte tillräckligt, alltså den kortsiktiga girigheten är för stark för att utnyttja den förmåga som pandemin har visat att mänskligheten faktiskt har.
Men jag tänker ändå, du sa att det är svårt att vara optimist, men om man tittar på barnen, de här förskolebarnen som med automatik vet att man ska källsortera, som faktiskt är riktiga små miljöpoliser vad det gäller oss medelålders och äldre som inte har det i sig. De, hur svårt kan det vara, säger de. Det är väl någon sån reklam. Hur svårt kan det vara? Och det är ju där det måste börja. Och jag tänker också att vi har i bekantskapskretsen många som jobbar aktivt för ett klimatinitiativ. Att det är vid nästa val så måste det faktiskt till en rörelse. Inte bara bland de unga, utan bland oss som är på andra planhalvan. Och ska lämna, som du säger, efter oss en jord. Mm. Som skriker idag på många olika sätt.
Ja, det är mycket kloka och fina tankar. Jag tänkte att vi skulle gå över till en annan del av den inre friden och yttre freden. Och det tänkte jag göra med en annan av låtarna som ni hade valt. Den kommer här. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end. In the shadow, in the shadow, la la la. från filmen A Star Is Born med många tragiska förtecken hörde vi Lady Gaga och Bradley Cooper. Och den för mig över till något som jag funderat på när ni valde ert ämne inre frid och yttre fred. Och det är att vi måste ju även ha yttre fred i våra egna relationer och på arbetsplatser, skolor och i våra privata relationer för att få inre frid. Och Lotta, du har ju jobbat på både sjukhus och häkten. Hur ser du på den tanken?
Ja. Så är det ju. Det är på något vis som att vi, botten i mig är botten i dig. Om vi hänger ihop. Vi hänger alla ihop. Och vi har ju den nära familjen och så har vi släktingar och vänner och sådär. Det är som också ringar på vattnet. Men hela mänskligheten hänger ihop. Är det skadat någonstans så gör det också avtryck i mig. Och jag kan ju ta, jag hade ett halvår på häkte i Frankfurt. Jag satt ett par svenskar där bland tungt kriminella. De här hade väl ekonomisk brottslighet och de hade också erfarenhet av svensk fängelsevård. Det här var någonting annat och de var livrädda. Hur stor och stark och hur mycket makt man än har utanför så blir man väldigt avskalad när man allting begränsas för en. När man inte själv får bestämma när man ska äta eller duscha eller gå och låna en bok på biblioteket, utan det kanske händer eller inte. Och då, vad gör man då när allting faller? Samma sak händer ju om du hamnar på ett sjukhus. Du blir också vårdad, du blir fråntagen så mycket av din egen integritet och din egen vilja. Du blir begränsad. Men du har ju alltid tillgång till ditt inre rum. Det kan ju ingen ta ifrån dig. Och någonstans så är min erfarenhet både privat men också genom alla samtal att när allting brister och faller så är det jag kallar Gud och som någon annan kallar någonting annat det som bär, att när allting annat är borta så kan du ändå erfara att du är buren i kärlek. Men det är a crack in everything. Alltså, ibland är det nödvändigt att gå sönder för att få fatt i detta. Jag vet inte, vad säger du, KG?
Alltså vi har ju behov av att få bekräftat om vi lever öppet och sårbart i kärlek, vill göra det, då har vi ju behov av att möta någon slags respons på samma plan. Och det är därför som den nära miljön är så viktig, att den kan, när jag själv är sårbar och öppen, att den kan krafsa in och förstöra. Så för skolbarnen så är skolgårdarna och alltså de sårbarheter som ligger i mobbing av olika slag, på arbetsplatserna så är vi också så där otroligt sårbara, och det kan ske otrolig skada för vår vilja att leva öppet när vi inte möter den omgivning som vi är beroende av på ett sådant sätt så att den bygger upp istället för att den förstör. Och då fyller rädsla vår sinne istället för öppenhet och vilja att dela med sig. Så att vi är ju så otroligt beroende av de sammanhang vi finns i för att få bekräftat att ja, det där är ett hållbart sätt. Du ska våga leva öppet och sårbart och utan att använda våld och försvarsmekanismer och så. Men det modet, det behöver förstärkas av omgivningen.
Mm. Och befinner man sig i en kristen kontext som vi gör i ett sammanhang, så är det ju en Gud med sår som är vår livstydning, att du kommer inte, om du vandrar ditt liv i sanning från födelse till död, så kommer du att utsättas för sånt som gör ont och som skadar dig. Och då är det ändå att våga vara och leva sin dröm som jag tror är det som är meningen med just din livsvandring på jorden. Men det är inte lätt att leva, och det är inte heller någon som har sagt att det ska vara bekvämt att leva. Det är ju på något vis vi i västvärlden här också som har allting. Vi har frånvaro av krig, vi har mat i skåpen, vi bor på ett sätt som man knappt gör någon annanstans i världen. De flesta av oss, och även de som har det sämst av oss, har det bättre än de som har det sämst någon annanstans i världen.
Ja, det var lite grann där vi till och med började, alltså att är vi så privilegierade, vi som inte har den här krigsbomberna som landar på oss, är det bara vi som kan ha lyxen att ha inre frid?
Men det, jag tror att det är precis tvärtom. När man tror att det här yttre som är lugnt och ekonomin är god och alltihopa, att man då är skyddad från den här smärtan, det är man inte. Nej. Och det ser vi ju på de tal vi har på barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt.
Psykisk ohälsa, ja. Större än någonsin.
Och det där vi kommer ifrån i södra Sverige, det har varit 13-14-åringar som har tagit livet av sig under den här pandemin på grund av att man, och det händer ju annars också, men nu är man då så fråntagen sitt sociala sammanhang och ska själv liksom bygga runt omkring sig utan stöd från kamrater och lärare. Eller mobbing via nät och så, ja, som också sker på ett annat sätt.
Där har vi en annan problematik som vi har idag. Tiden börjar rinna på, men jag tänkte i alla fall att vi ska komma till en lite mera personlig touch på slutet innan vi säger adjö för den här gången. Det gör vi först med en liten låt.
Finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Det finns mitt i stormen en obruten stillhet som möter min oro med vila och kraft. När marken tycks rämna och sorgen, ljuset som lever i gräntan, det ljuset säger mig att jag är din. Det lyser rakt in genom lögner och höstlöv, men du tar vid när
Där hade vi Gläntan med Irma Schultz-Keller. Och innan vi tackar våra gäster för idag så tänkte jag höra hur ni själva, vad gör ni själva för att få inre frid? Personligen brukar jag ta mig ut i skogen, den skog som vi pratade om tidigare tyvärr är hotad av andra saker. Men där finner jag min inre frid ofta. Var förutom den naturliga att ni får det i er tro, men vad brukar ni göra?
Ja, vi söker också naturen. Vi har lyxen att kunna ha ett litet boende ute på Österlen vid havet. Så vi går nästan dagligen längs med havet där. Eller vi söker upp andra naturområden. Så i den bemärkelsen är vi mycket svenska. Att man blir en del av någonting större. Den här känslan behöver vi för att liksom känna vårt människovärde. Vi är inte bara det vi kan definiera och kontrollera, utan vi är del av någonting större. Och det får man ju ofta när man är ute i naturen. Men som du säger, vi har ju också detta med bön och meditation, och det finns ju många, många sätt att göra det på. Och det ena bara kompletterar det andra, för det handlar ju om att på något sätt släppa taget. Det här gläntan i Thomas Tranströmers dikt, den hittar ju bara den som har gått vilse. Och det är ju det som är så otroligt svårt i vår kultur, detta att släppa taget, att ge upp kontrollbehovet och riskera att gå vilse, att liksom bara ledas och upptäcka någonting som jag inte själv har konstruerat eller arbetat med för. Och jag tror att där har ju varje människa inom sig en glänta, en slags fredens oas som vi skulle kunna liksom hämta fram. Det är för mig det hoppfulla. Om jag inte är optimist så är jag åtminstone hoppfull, för varje människa bär på den inre fredsmöjligheten. Och det handlar bara om att våga släppa kontrollbehovet så att vi kan leva ut det.
Jag delar ju det. Vi är ute jättemycket i naturen. Men jag är också mycket i en ateljé. Jobbar mycket med lera och krokitäckning. Och det som är så intressant när man stiger in i den här ateljén. Nu är den väldigt vacker med gamla parkettgolv som i och för sig är täckta av färg och så. Men, och kolonner och högt i tak. Att 2,5 timme bara försvinner. Precis som när man var liten och lekte, att nu är det mat, nu måste ni komma in. Ja, men jag har inte tid. Jo, men ni måste komma in nu. Ja, vi får pausa leken. Att tiden upphör när man är helt fokuserad. Att det enda problemet är hur ska den här lekklumpen likna den mannen som står på podiet och är modell. Och att det är en nyfikenhet i att liksom se vad händerna kommer att få till. Det vet man inte riktigt hur det ska bli. Och det är att släppa taget. Att våga det. Eller att jag är nybörjare på altblockflöjt. Att spela barockmusik tvåstämmigt med en god vän. När man helt plötsligt, när man bara är i det som spelar. Det är häftigt. Det ger livsmod och hopp och glädje.
Mm. Och livsmod och hopp och glädje, det tar vi med oss, tycker jag. Och det får bli våra slutord här. Ett stort och varmt tack till er båda, Lotta Fång och KG Hammar, för att ni ville komma hit till Sigtuna World Voice. Och jag som sitter vid mikrofonen heter Christer Persson. Och ni har lyssnat på Av egen krafts webbradiokanal, och ansvarig utgivare har varit Louise Palma Aguer. Och sponsor, det är den studio där vi sitter som de upplåter, Betongfabrikens coworking center. Nu blir det ett litet sommaruppehåll av Sigtuna World Voice, och vi kommer tillbaka till hösten. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi avslutar med en låt som Lotta och KG har valt. Sång till friheten.